se någonting av det du vill säga oss den här stunden om att leva nära dig i hoppet. Vi ber också att du ska vara med barnen och ungdomarna där de är. Vi ber i ditt namn. Amen. Ska vi se. 16:39. Redan igår så berättade jag att jag som distriktsläkare hemma i Örkelljunga ibland går över till Södergården, äldreboendet. Ligger på ett eller kanske två ambitiösa stenkast avstånd från vårdcentralen. Inte varje vecka, ibland är det någon kollega som går dit. Och för några år sedan så läste jag i en av patienternas journal en anteckning som min kollega Mikael hade gjort i samband med ett hembesök hos henne veckan innan. Han noterade Mikael att hon inte hade långt kvar. Andningen var svag. Och så skrev han i journalen: Stina, jag kallar henne det, hon hette något annat. Stina sitter i sängen och väntar på Jesus. Mikael gav inte uttryck för så stor tro när vi jobbar ihop och kanske inte ens förståelse för min tro. Men han hade fångat något viktigt där i rummet på Södergården. Att det var ett hoppfyllt, inte ett hopplöst rum. Stina väntade på Jesus. Det finns mycket att säga om att vänta på Jesus, att ha förväntningar på Herren, att förvänta sig något av honom. Reformatorn Martin Luther, han definierar till och med begreppet Gud i sin stora katekes på följande sätt. Vad betyder det att ha en Gud, eller vad är en Gud? Svar: en Gud kallas det man väntar sig allt gott av och söker hjälp hos i all sin nöd. En Gud kallas det man väntar sig allt gott av och söker sin hjälp hos i all sin nöd. Det här är ju inte bara en definition av Gud, utan också en definition av hopp. Man kan ju hoppas på det goda från många olika håll. Och jag ska inte ägna så mycket av den här stunden åt att identifiera falska gudar och sånt som i skarpt läge inte förmår att ge det goda eller ge den hjälp vi önskar eller behöver. Men du kan ju själv fundera på: varifrån är det du hämtar din trygghet, ditt hopp? Varifrån är det du tänker att du har din hjälp? Är det ett bankkonto? Är det en fastighet? Är det försäkringar? Är det ett gott rykte? Är det relationer? Det finns många saker att vara tacksam över som också kan utgöra risker för brott mot det första budet. Men jag släpper det för att tala om livet nära Jesus i hopp. Och Maggan, min fru, hon sa igår att ja, men det var bra, men du hade inte tre punkter. Så då får vi ha tre punkter. Det gör det lättare för någon att hänga upp. Och det är samma tanke med bilderna här. De är inte i sig avgörande på något sätt. Men det kan vara en hjälp för någon att följa med. Det kommer mest vara texterna jag visar. Men också då tre punkter. Hur kan vi vänta allt gott från honom? Jag ska säga något om hoppet, om förändring, hoppet i hopplösheten och hoppet inför evigheten. Så vet ni ungefär, och så märker ni att vi förhoppningsvis också rör oss framåt. Så först någonting om hoppet om förändring. Människor längtar efter förändring. Ja, kanske inte alla människor och inte på alla livets områden, men också de människor som kanske tänker att de är väldigt mycket vanemänniskor, de bär ofta på en längtan efter förändring. Kanske inte efter ett nytt jobb eller en jorden runt resa eller ens en ny frisyr, Men kanske lite bättre väder imorgon. Lite lägre ränta på huslånen. Eller att livremmen skulle gå och dra åt ett hål till. De flesta av oss har någonting vi skulle vilja se förändrat. Den som lever under svåra förhållanden har förstås oftare mer uttalade förhoppningar eller förväntningar eller kan sätta ord på en längtan efter förändring tydligare. Kanske i form av en bön. Jag tror det är viktigt ibland att stanna upp och fundera på vilka förändringar önskar jag mig? Vad hoppas jag på? Idag är jag här. Var skulle jag vilja vara? Imorgon eller om ett år. Att jag inte bara låter vardagen eller semestern att fyllas på utifrån, utan fundera på vad är det jag längtar efter? Vad hoppas jag ska hända i mitt liv? Och att våga tänka både stort och smått och fromt och ofromt. Om man nu går och längtar efter en nyare bil eller vitare tänder, så kanske det är bättre att ha satt ord på det än att inte ha gjort det. Och så kan man skriva sin önskelista mentalt eller på papper eller i mobilen. Och så kan man ibland kanske behöva gå in och ändra och fylla på och någon gång kanske checka av det där har uppnått. Och så kan man se, vad är det som jag längtar efter? Och behöver det korrigeras? Men det är mänskligt att längta efter förändring. Och Jesus lovar förändring. Jesus lyfter blicken, ser på sina lärjungar och säger i Lukas 6. Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Vilka förändringar. Fattigdom ska förändras, bytas i rikedom. Hunger ska ersättas av mättnad. Och den som gråter ska få skratta. Vilken förändring, vilket byte, vilket skifte. Och jag gillar den här översättningen. I de flesta svenska översättningar så står det att de som gråter ska få le. Det är också fint. Men skratta, det är ju ändå lite mer bubbel i det på något sätt. Jesus lovar förändring. Han lovar någonting gott. Matteus förresten, han har liknande formuleringar. Där är det att de som gråter ska bli tröstade. Det är ju på något sätt från minus till noll. Men som sagt, jag gillar det här. Att de som gråter ska få skratta. Det är ju liksom bara passera noll och så når man något ännu större, något ännu bättre. Och ett starkt exempel ger också Jesus på det här. Ett tydligt exempel på att han har täckning för det han lovar i det som skedde utanför staden Nain, Lukas 7. I Lukas 7 från vers 40. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom. Nej, nu läser jag fel ställe. Eller fel och fel, men det var inte det jag tänkte läsa nu. Här, 7:11. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: gråt inte. Alltså, att säga till någon att inte gråta, det är oftast väldigt olämpligt. De flesta som gråter, kanske alla, De gör det av en anledning eller flera anledningar, med goda skäl. En del skäms över det, en del ursäktar sig. Det är inte så ovanligt på jobbet. Liksom. Och jag hade bestämt att jag inte skulle gråta. Ja, men gråt. Låt tårarna rulla. Ingenting blir bättre av att stänga av eller stänga in känslor. Även om det finns känslor som behöver hanteras och kontrolleras ibland. Men generellt så skulle jag nog säga, säg inte gråt, inte till någon, om du inte kan ta bort sorgens orsak. En sann mänsklig tröstare delar sorgen, bär en del av sorgen. Men Jesus är inte bara en sann mänsklig tröstare. Han är också en gudomlig tröstare som förmår bära sorgens hela orsak på sig. Och kan säga, gråt inte, för han kan ta bort sorgens orsak. Han kan förändra en situation totalt. Han gör det. Han gjorde det den gången. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Hoppet om förändring finns nära Jesus. Saliga ni som gråter nu, för ni ska få skratta. En annan person som också fick hela sitt liv förvandlat av Jesus, det var tulltjänstemannen Levi, eller Matteus. För honom tror jag förvandlingen, förändringen kom som en överraskning på många sätt. Men den var så viktig och den var så positiv för honom att hans nästa längtan när det här hände, det var att få dela det vidare. Lukas berättar i det femte kapitlet om hur han kallar Matteus eller Levi. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Och sen direkt efter. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Alltså det första han gjorde efter att ha fått sitt liv förändrat, förvandlat av Jesus, det var att bjuda in sina vänner. Med hoppet om att det skulle hända också dem. Han ville se sina vänner komma nära Jesus. Kanske känner du samma sak. Kanske har du någon eller några som du längtar efter skulle få komma nära Jesus. Gör det till ett bönämne. Bär dem varje dag. I bön till Jesus. Jesus förändrar det stora perspektivet. Men han förändrar också små perspektiv. Han ger vardagliga löften. Han ger löften om att vara med i vardagen. Han vill inte att vi ska oroa oss och bekymra oss. Vi får lita på honom i både stort och smått. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon ska kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. I allt, stort och smått, vill Jesus komma med hopp om förändring. Han vill dig gott. Han vill vara förändringsagenten i ditt liv. Den som möter dina längtor, den som du förväntar dig allt gott ifrån. Det gäller i din vardag, i livet som rullar på. Men det gäller också när hela tillvaron skakar. Hoppet i hopplösheten. När det faller som du trodde stå fast. När du vandrar i dödsskuggans dal. Det är ju en av de formuleringarna, bibliska formuleringar som på något sätt dyker upp här och var. Också i vanliga media och så vidare. Det där med dödsskuggans dal. Det säger någonting. På djupet. Hur kan Jesus få bli vårt hopp i dödsskuggans dal? Hur kan jag komma dit? Att jag kan be, att jag kan säga, att jag kan sjunga som psalmisten i psalm 23. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Du är med mig. Dödsskuggans dal. Jag mycket kan säga som mörkret i tillvaron. Mörker, ondska, ensamhet, katastrofer, skuggor, hotfullhet kan dyka upp och ta över många områden i livet. Att följa nyhetssändning eller läsa nyheterna på en hemsida, det för oss snabbt till områden i världen där människor lever under fruktansvärda förhållanden eller flyr undan fruktansvärda förhållanden. Krig, svält, tortyr, naturkatastrofer. Och mycket närmare än så kan vi läsa om eller höra om hur ett barn i vårt land blir innebränt i en lägenhet. Eller hur barn blir sexuellt utnyttjade. Eller lurade, tvingade in i gängkriminalitet. Eller mobbade i skolan. Många är de som vandrar i dödsskuggans dal. Herre, förbarma dig. Allt detta kan kasta oss in i en ångest, i en nöd som vi knappt kan hantera. Som människor tål vi inte hur stora mängder ondska som helst. Men vi kan ju också drabbas rent personligt av allt detta eller något av detta. En sjukdom slår till. Jobbet försvinner. En brusten relation, en skilsmässa, en anhörigs död, missbruk, en rättegång och en dom. Sånt händer. Sånt kan hända. Sånt kan hänga över som ett hot. Nu ska jag läsa från Lukas 8. Ett lite längre avsnitt. Från vers 40. Det var det jag började läsa innan. När Jesus kom tillbaka välkomna folket honom eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom, för han hade en enda dotter. Han hade en enda dotter i 12-årsåldern och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Det fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade: vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa: mästare, hela folkmassan trycker på och tränger sig in på dig. Men Jesus sa: någon rörde vid mig, jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sa: din dotter är död, besvära inte mästaren mer. Jesus hörde det och svarade honom: var inte rädd, bara tro så blir hon räddad. När han kom fram till huset lät han ingen följa med honom in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och sörjde henne, men Jesus sa: gråt inte, hon är inte död, hon sover. De hånskrattade åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: flicka, stå upp. Hennes livsande återvände, hon reste sig genast. Sen sa han till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar var helt utom sig av häpnad, men Jesus befallde dem att inte tala om för någon vad som hade hänt. Jairus, synagogsföreståndaren, och kvinnan vars namn vi inte känner, de var ju oerhört hårt drabbade. Jairus dotter hade blivit sjuk. Svårt sjuk. Jag kan må dåligt av många skäl, men om något av mina barn mår dåligt, då kan jag knappt hantera smärtan. Där var Jairus. Desperat kom han till Jesus. Kom han med hopp till Jesus? Jag vet inte. kanske inte ens hopp, men kanske med hopp om att få hoppas. Kvinnans situation var inte lika akut. Den var kronisk, ett långvarigt tillstånd där ingenting hade hjälpt. Sjukdom som också ledde till isolering, en dålig kombo som drabbar många också idag. En gnutta hopp gör att hon anonymt räcker ut sin hand för att röra vid profeten från Nasaret. Nära Jesus i hopplösheten förvandlas till nära Jesus i hoppet. I Jairus familj förändras allt när Jesus kom nära. Och för kvinnan, ja, det svindlar. Plötsligt cirkulerar inte allt kring sjukdom och lidande. Vad tänkte hon när hon vaknade nästa morgon? Och hade plötsligt ett liv framför sig. Om du är där just nu, i dödsskuggans dal, i ångest eller rädsla. Jesus vill komma med hopp in i ditt mörker. Vad ska du göra? Ingenting. Om vi börjar nysta i vår hopplöshet så är risken att vi liksom fastnar ännu mer. Som en fluga på ett sånt här klibbigt papper. Eller som en person som hamnar i kvicksand, som man kan se på film. Jag vet inte om det är så i verkligheten. Att ju mer man rör sig, ju djupare sjunker man. Jesus vill komma nära dig där du är. Han vill komma nära din ostädade verklighet. Dina osminkade tårar. Du behöver inte göra någonting. I en liknelse så berättar Jesus om en kvinna som hade 10 mynt. Ett kom bort. Och kvinnan letade efter det försvunna myntet. Bidrog det där myntet till att bli hittat? Knappast. Hon letade. Hur länge? Tillräckligt länge. Hon letade tills hon fann myntet. Hon tände ljus, hon sopade hela huset. Och när hon hade hittat det samlade hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. Kvinnan är Jesus. Han letar upp dig. Kommer till dig. Gläds över dig. Om du känner dig borttappad, glömd, i hopplöshet. Han är på väg. Och det är hans kärlek till dig som gör att han letar redan nu. Och han gör det tills han finner dig. Och du ser att han är nära. Han kommer till dig för att möta dina djupaste behov och alla dina behov. Ibland behöver Guds ande röja upp i ditt inre och göra det tydligt för dig vad som är viktigast och vad som bara är viktigt. Men han kommer och han gör jobbet och kommer med hopp. Och så tar vi ett steg till från vardagens perspektiv och ska säga något om hoppet inför evigheten. Vardagen är ju sån att den ofta fylls av det vanliga. Det är ju på något sätt syftet med vardagen. Jobb, skola, matlagning, betala räkningar, ringa rörmokaren, städa missionshuset. Och sen kan det också komma sånt där: jag har dåligt samvete för att jag glömt att ringa mamma, lite ont i halsen. Vardagen har sitt och den fylls snabbt. Den har sitt av hopp och den har sitt av hopplöshet. Och ibland behöver vi lyfta blicken. Det gör vi på olika sätt och i olika situationer. Och vi får försöka göra det nu. Nu är det ju helg. Eller det beror på vilket helgbegrepp vi har. Men vi är nära helgmål i alla fall. Vi får lyfta blicken. Du är en evighetsvarelse. Hur ofta tänker du på det? Vi tar en minut eller i alla fall 30 sekunder. Så kan du säga det till dig själv. Jag är en evighetsvarelse. Blunda om du vill och så säg det till dig själv. Och så kan du öppna ögonen och se dig omkring. Hon som sitter till vänster om dig är en evighetsvarelse. Han som sitter bakom dig och alla på raden framför dig, skapade av Gud för evigheten. Och genom Jesus återlösta för evigheten. Paulus, han skrev till de kristna i staden Filippi. Han satt i fångenskap när han skrev. Men hans tanke var inte bunden. Hans hopp var inte brutet. Han skriver i Filipperbrevet 3 från vers 10. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det har jag ofta sagt er och det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Paulus knyter hoppet till att lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Hoppet knyts tydligt till det som har hänt, till historiska fakta. Jesu död och uppståndelse. Och han knyter hoppet tydligt till nuet. Att lära känna Jesus, det gör du idag. Så hoppet är förankrat i historien. Det är knutet till nuet. Även om uppfyllelsen ligger i framtiden. Paulus sträcker sig mot det som ligger framför och jagar mot målet. Paulus är ju väldigt tydlig här också med att det finns två möjliga utvägar. Han skriver om att sluta i fördärvet eller att ha sitt medborgarskap i himlen. Människan är en evighetsvarelse, men evigheten kan se väldigt olika ut. Hoppet inför evigheten. Och till det hoppet hör också kroppens förvandling. Avsnittet jag läste slutar ju med detta. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Ganska många kämpar med en känsla över att kroppen sviker dem. Det kan ske genom, på många sätt. Det kan ske genom ett vanligt friskt åldrande. Det kommer 80-åringar till mig på vårdcentralen och säger att jag är så trött. Jag måste vara sjuk. Och så frågar jag liksom lite grann hur vardagen ser ut. Ja, men jag orkar bara jobba 2 eller 3 timmar i skogen. Sen måste jag vila. Och då får jag säga att nej, men det är ett friskt åldrande. Man jobbar inte en hel dag i skogen när man är 80 på samma sätt som när man var 40. Men det tar ju inte bort känslan av att man har förlorat någonting. Eller benen bär mig inte längre. När jag vill laga mat och baka och stryka och springa upp och ner för trappan. Det är en förlust. Det är en sorg. Men det kan ju också vara sjukdom som bryter ner. Cancersjukdomarna. Smärttillstånden. Demenssjukdomarna. Oerhörda förluster. Och det kan kännas som min kropp sviker mig. Jag blir bestulen på viktiga delar av livet. Och Gud säger, jag ska förvandla din bräckliga kropp och göra den lik hans, Jesu, härlighetskropp. För jag har makt att lägga allt under mig. Det är fantastiskt. Det finns alltid den här risken, i alla fall för mig, att tappa evighetsperspektivet. Att liksom när livet rullar på så kanske går det bra, så kanske jag inte känner att jag behöver det. Och när det brakar samman så slår lätt hopplösheten till och jag fäller ner blicken istället för att lyfta den. Så jag behöver påminnelser från skriften, från vänner, i förkunnelse, i sånger, som sångversen, vad är mitt hopp för evigheten? Och Jesus frågar mig var dag, du grunden är för saligheten. Allt annat hopp ifrån mig tag och i din nåd mig till dig drag. Grunden för saligheten, alltså det som gör mig lycklig, det som gör mig fri, det som gör mig till den Gud, den som Gud har skapat mig till. Det är hoppet inför evigheten. Ingenting annat. En gång kom Jesu lärjungar tillbaka till Jesus helt uppfyllda av framgångar för evangeliet och de berättar, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Wow! Häftigt, va? De onda andarna lyder våra befallningar. Och Jesus svar pekar på något ännu större, något ännu häftigare, något ännu mäktigare, på en ännu större seger. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Lukas 10:20. Vi är på väg någonstans. Det var därför jag klippt in den här bilden. Vi är på väg mot någonting som är större, som är härligare, som är ännu mer äkta och fantastiskt. Vi är på väg. Det hade Stina på Södergården förstått. Hon visste vad som bar när allting annat vackla. Hon visste vad som var värt något varje dag och på den sista dagen. Hon hade läst sin bibel. Kanske hade hon läst just om Jesu kors. Kanske de här orden som jag läste också igår. Brottslingen på korset in till Jesus som sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarar, jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Han hade förstått någonting, att Jesus var på väg någonstans bortom döden och att han själv var på väg någon annanstans. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. För Jesus fanns ett rike som väntade. Och han bad, tänk på mig. Och Jesus svar, du ska vara med mig i paradiset. Jesus bekräftade att rövaren på korset också var en evighetsvarelse. Och han bekräftade att hans evighet skulle vara ljus, skulle vara att vara nära Jesus. Så det får bli slutordet den här stunden. Jesu löfte. Idag ska du vara med mig. Det gäller så länge det heter idag. Och det gäller i evighet. Amen. Tack Jesus för att du har gjort allt. du inte ger upp. Tack för att du letar efter mig tills du finner mig. Tack för att du tar med mig hem. Tack för löftet att jag ska få vara med.